Välkommen tillbaka till podcasten Viktigt på riktigt. Och hej Jossa.
Hej, 3 månader senare.
3 månader senare, nu har vi verkligen haft semesteruppehåll.
Vad märkligt, det vart.
Ja, det vart, eller det var egentligen inte planerat, det bara blev så.
Det bara blev så. Kanske var det både tiden och inspirationen som försvann.
Ja, jag tror att man behövde ett break.
Men jag tror att det är som med all kreativitet, att man måste ha ett break.
Ja.
Vila från det helt, för att hitta lusten.
För att kunna värdesätta.
Ja. Men sen är ni ju några stycken som har mejlat oss.
Ja.
Och undrar vart vi är någonstans, vart vi håller hus någonstans.
Var vi tog vägen.
Ja.
Ja, dels är det faktiskt flera som har frågat mig också. Tyckte att det hade varit roligt att ha haft det när de var lediga under semestern och ligga i hängmattan. Men så det blev inget av med det.
Inte så. Men det handlar väl lite om tiden också.
Ja.
Du har ju konsultat lite.
Jag har ju konsultat.
När jag har varit ledig.
Ja, det vart ju en liten mismatch. Jag har varit kontorsrotta på heltid under 5 veckor. Och du var ledig helt på heltid under 4 veckor.
Ja.
Och det var liksom samma period.
Ja.
Men så kan det vara ibland.
Vi har ju som tur så vi jobbar inte så mycket vanligtvis. Någon
Nej.
Av oss.
Nej, vi kan ju styra tiderna lite mer under hela året annars.
Ja.
Som tur är.
Och jag tänker så här. Hösten är väl perfekt att lyssna på podcast.
Ja.
In i soffan när det börjar bli mörkt. En skål med chips och så lite te på det.
Yes. Tända ljus. Perfekt. Filt och lyssna på Viktigt på riktigt. Ja, så nu är vi back on track. Hur mår du?
Ja, men, idag väldigt bra. Idag väldigt bra. De flesta dagar väldigt bra. Förresten.
Kan man då utröna att det har varit en ganska bra sommar?
Ja, men den gick väldigt fort. Och jag har inte hunnit gjort allt som jag tänkte att jag skulle göra. Nej, den gick lite för fort, får jag säga. Så jag hade gärna varit ledig lite längre.
Men du vet ju vad man säger. Det går fort när man är kul.
Ja, det är så. Det är så.
Ja.
Och du då? Hur mår du idag och alla andra dagar?
Ja, det är ju en berg- och dalbana, men idag mår jag bra. Det var just som jag skrev i bloggen idag, eller om det var igår. Just att jag måste här välbefinnande lagom mys bra.
Ja, det var idag.
Det var idag. Just det här, nej men, ja.
Att man bara befinner sig och trivs lite.
Ja. Och jag kom det var nog i samband med att jag fick en fråga hur jag kunde vara så lycklig jämt. Och då kom jag på att jag är inte lycklig jämt, men det är nog frånvaron av olycka som gör att jag är lycklig just av den orsaken. Och det är ju fint.
Ja.
Herregud, när jag kom på det så, ja, det tycker jag är fint.
Fast vi tror ju inte, det här har vi diskuterat förut. Vi tror ju inte att lycka är ett ihållande tillstånd.
Nej.
Nej. Utan att det är små, små fragment av den här pirrande känslan när man inte kan stå still. Man bara vill springa rakt ut i slänga sig i ett lövverk.
Ja, och det är väl obeskrivlig lycka, det här är liksom euforien där.
Ja, men vad då finns det beskrivlig lycka då?
Ja.
Ja, beskriv. Jag tror att alla som lyssnar här kan få i
det. Ja, men jag tror att det finns ju olika grader. Nästan av lycka. Jag tänker så här att lycka är ju en konsekvens eller kontenta av att man lyckas belysa något som är bra. Eller att man kan värdesätta saker som, eller förstår du? Just att man kan, det behöver inte vara stora saker, utan lycka kan ju vara det här som jag sa.
Att man är nöjd.
Att man är nöjd. Att det är liksom, gud vad bra, jag kan kliva upp. Jag kan ta en kopp kaffe. Och det är lycka för mig. Men lycka, obeskrivlig lycka, det är ju den här, ba-boom! Yes! Jag fick det där jobbet som jag har längtat efter att jobba för i ett helt år. Eller jag fick veta, jag har varit vid läkaren och fått ett besked om att jag inte hade den där sjukdomen som jag trodde. Eller nyförälskad, eller vunnit 10 miljoner på lotto. Den här ba-boom, som bara rinner över en i en sekund. Det är ju obeskrivlig lycka.
Ja, och vet du vad jag tror att är felet när vi tror att vi är olyckliga. Fast vi egentligen inte är det. Jag kan väl inte säga att någon annan Nu är, tror du att du inte är lycklig fast du är det. Men jag menar att vi tror att vi ska hitta den där obeskrivliga lyckan och ha det tillståndet igen.
Ja, jag tror att det är många som springer efter den.
Mm.
Och att vi måste ha saker.
Stimulans,
människor, allt. De här liksom, att rallierna runt omkring måste finnas för att vi ska kunna känna lycka. Och jag tror att det är precis tvärtom.
Mm.
Jag tror att om vi börjar med att känna lycka, bara att vi kan kliva upp, att vi har vänner, att vi har familj, att vi har ett jobb, att vi har tak över huvudet. Om vi kan känna lycka där, då kommer vi att få fler saker att vara tacksamma över.
Mm.
Så jag tror att det är tvärtom liksom.
Och när vi kan känna den lyckan utan just som alla de här sakerna.
Exakt. Att vi, jag tror att det är många som springer efter lyckan och istället då springer ifrån den. Vi ser inte att den är här, för vi letar efter den.
Mm.
Fast den redan är här.
För att du tror att det är lite farligt och lite fult att vara nöjd.
Mm. Mm. Och som han säger i den låten, sluta leta efter toppen för du står på den.
Vad är det för som?
Det är ju han. Nej, men han här från Göteborg.
Kapten Röd?
Ja.
Ja.
Sluta leta efter toppen för du står på den.
Ja. Ja, ja.
Sluta leta efter toppen för du står på den.
Det, vilken sång är det?
På gång.
På gång.
Så är på gång.
Jaha.
Du vet.
Ja, jag förstår vilken du menar.
Ja, den. Och jag brukar alltid tänka det när han sjunger den också. För jag lyssnar ofta på honom. Och då tänker jag, ja det är så. Vi är redan på toppen. Sluta leta efter lyckan. Du har den redan omkring dig. Den är här.
Fast alla känner ju inte att de är på den där toppen. Det finns ju de som har skit.
Och alla är ju inte på toppen heller.
Nej.
För ibland så är vi ju ner på botten och vi känner att exakt. Jag lyssnar på ett jättebra program. Nu kommer tipsrutan direkt.
Mm.
Risken är att det här programmet blir väldigt smockfullt och väldigt spretigt. För nu är det mycket som vi vill
som
berätta.
Spretar, ja.
Ett program, det är på P1 och jag tror att det går under specialprogram. Det är Helena von Zweigbergk och Pernilla August som sitter och samtalar.
Oj, ungefär som du och jag. Härligheter.
Ja. Och de har pratat om självkänsla, kärlek och ålder. Det är precis som vi skulle ha gjort det.
Ja, fast de är inte lika bra som oss.
Nej, men... nej. Så är det ju. Och då pratade de om något som jag nu glömde av.
Jaha. Vill du spara den eller?
Jag lägger lite på lur med den.
Mm.
För jag glömde totalt av vad de hade berättat som var så bra.
Men vi har ju reflekterat över någonting.
Mm, just det.
Ja. Jag vet vad jag tänkt också på.
Mm.
Vi är bra på att reflektera över sms, du och jag.
Ja, när vi skickar till varandra.
Ja. Ja. Nu har jag läst det här. Har du tänkt på det här?
Ja.
Ibland kan man få bara en fras.
Ja.
Utan någon kommentar till.
Det är lite roligt. Och sen så spinner vi liksom lös.
Ja. Ja. Men det var väl det vi spånade lite på.
Mm.
På sms det här med att, när vi är i semesterheten.
Ja.
Att vi inte kan vila.
Ja. Ja.
Inte du och jag, för vi kan ju allt till exempel vila också.
Men de andra.
De andra.
Nej, men just det här att jag tror att vi är så dåligt tränade i att vara lediga. Och vara... Att ja, vi lägger allting i en all in på semestern. Svenska industrisemestern, ungefär helst under juli då.
Ja, 28-31.
Ja.
Mm. Veckor alltså. Ja.
Mm. Och vi vet nästan inte hur man gör.
Nej.
När man är ledig.
Mm. För lediga vet vi hur man gör. Vi är jättebra på att åka till Rådos och till Liseberg och till moster och sommarstugan. Men vi vet ju inte hur vi vilar.
Nej, nej, precis. Den här ingenting-tiden.
Mm.
Det beror ju på... Men det är ju för att redan under våren, strax efter jul, börjar vi ju planera hur semestern ska se ut.
Ja.
För den har ju också ett schema. För många, nu ska vi inte säga att
nästan
alla.
Mer då,
ja,
än under vardagslivet.
Ja. Vi ska hinna bygga på relationen. Vi ska hinna göra saker med barnen. För de måste ju komma tillbaka till fritids och dagis och skolan och tala om hur mycket de har gjort.
Mm.
Vi ska åka utomlands eller också ska vi vara i Sverige. Och vi ska bada och vi ska måla om huset. Och vi måste hälsa på de här släktingarna. Och vi måste hinna ut med kanoten, måste vi läsa. Och just det, båten har vi lagt i, så den måste vi ju också ta en vända med.
Mm. Bara för att man har lagt i den, även om man inte ens är sugen.
Precis. Så att sen när man liksom... Det finns ju faktiskt statistik som visar att svenskarna skiljer sig mest alldeles strax efter semestern.
Men vet du vad jag tror att det har med att göra?
Nej.
Jag tror att det har med att göra att under året så är vi så upptagna med jobb och skolor och fritidsaktiviteter och allt vad det är, att vi inte hinner umgås.
Mm.
Sen är vi inom situationstecken tvungna att göra det när semestern kommer.
Mm.
Och då inser vi att, ha, vad är det här som var du och jag?
Ja, precis. Vi lever liksom inte upp till de här ohyggliga förväntningarna som vi har
skapat. På vad man ska vara som en familj.
Nej, exakt. Och då faller det på något sätt. För man ser ju också, det är så otroligt viktigt med semester. Och jag förstår att semestern är viktig.
Om man jobbar mycket, då är det ju, det är
om man jobbar mycket så är det viktigt, absolut. Men allt kan inte ligga i samma påse. Vi kan inte lägga, alltså, livet måste vara något mer än bara semestern.
Mm. Och ju mer vi lägger livet i semesterpåsen, desto olyckligare blir vi i den andra jättestora ICA-kassen som är resten.
Ja, något, för den är ju mycket större.
Ja.
Alltså, vi måste ju lära oss att njuta även en vanlig tisdag.
Mm.
Och kunna gå ut och äta en torsdag. Och kunna göra ingenting. Kunna ta ledigt. Den här och lyssna på den här. Ta ledigt en dag från jobbet utan orsak.
Ja, just det. Men det här har vi också tagit förut. Att man bara... Men, ja, men precis. Just det här att... Innan också situationstecken igen då. Slösa en semesterdag på att göra ingenting.
Ja.
Bara sova mitt på dagen eller läsa en bok eller bara för att göra ingenting.
Ja,
för att
vara i fred. Men det är nästan som att vi är drillade till att vi måste förtjäna ledighet. Vi måste förtjäna vilan.
Men hur tycker vi att vi gör det då?
Genom att vi först har baka alla bullar, städa bilen, var iväg och serva den, var ner och rensa garderoben och var och hälsa på farmor och skjutsa henne till vårdcentralen. Och sen åkte vi hem och krattade grusgången och sen fick jag vila. Because I'm worth it.
Fast vi blir ju aldrig klara med det där.
Nej. Nej, det är ju det, för vi lägger ju det på någon dags lagret, vill jag på säga.
Ja.
Vi har ju så många saker vi ska göra någon dag som ligger där och drar energi. Och så försöker vi på något sätt... Eftersom vi har en massa som vi vill göra och som vi borde göra och som vi tycker att vi ska göra men inte hinner, för vi har så höga förväntningar på vad vi, och krav på oss idag. Så därför tycker vi att vi måste förtjäna att vara lediga.
Tror du att det är så?
Ja, jag tror det. Inte alla såklart. Nej. Men jag ser ju många som nu är jag värd. Nu har jag gjort det här och det här och det här. Så nu är jag värd.
Mm.
Det står ju på Facebook och Instagram och man hör människor säga det också.
Jag har nog mest tänkt att det är ett uttryck man slänger sig med.
Ja, det är det väl också, because I'm worth it. Ja. Det är klart att det är det. Men jag tror att det är många som har svårt att bara vila och lata sig bara därför att.
Men då är man ju tillbaka på det här med prestationer.
Definitivt.
Att man inte är värd någonting om man inte presterar. Mm. Även om det handlar om saker som man gör för sin egen del.
Och nu slår det mig då, rent spontant, är det kvinnligt?
Ja, nu tänkte jag säga ja, men sen hejde jag mig på vägen.
Ja, det var därför jag ställde frågan.
Ja, det måste jag ju tänka. Jag tycker inte om att generalisera manligt och kvinnligt allt för mycket.
Nej.
Men kanske har ett samband, ja.
Mm. Och så, med undantag såklart.
Ja.
Men jag tror att det lite lever kvar för mycket duktig flickasyndrom.
Ja. Och för att alla de här sakerna du nu rabblade upp är ju lite synonymt med kvinnliga sysslor också.
Mm. Mm.
Eller?
Ja, det är tyvärr.
Ja.
Jag tänker, du ser att jag tänker.
Ja, jag ser att jag tänker, men de andra ser inte.
Nej. Nej, men vad sjutton kan vi inte? Vi utsätts för så mycket intryck, avtryck, påtryck. Vi har så mycket vi ska göra. Vi har så många förväntningar. Vi har så mycket prestationskrav. Vi ska höja vår kapacitet och effektivitet. Och vad fasiken kan vi inte bara få vila utan anledning?
Men vi får ju det. Precis så mycket vi vill.
Men vi har ju svårt för det.
Ja, men det är ju också för att det är lite fint vårt tal.
Det är ju fint att ha kalendern full. Mm. Det är ju där felet börjar redan. Ja. Men gå tillbaka.
Att man är lite eftertraktad.
Ja. Och det, då är
Men man är inte eftertraktad av Legoland. Liksom. För att man väljer att spendera halva semestern där.
Nej.
Och för att man väljer att spendera halva semestern på Liseberg. Nej. Och resten av semestern på, hos en kompis i en annan stad. Alltså.
Men det är ju... Men det är bara att gå tillbaka lite... Vad ska jag säga, jag vet inte hur många år, men gå tillbaka bara och titta när söndagen var vilodag. Då var det en vilodag.
Mm.
Då var en sjundedel av livet vila.
Ja.
Det har vi ju stuckit långt ifrån. Då fanns ju inte affärer öppet, ingenting, för då skulle man vila, punkt slut.
Det hade ju, för att införa vila, egentligen hade det ju varit lätt att göra en sån grej.
Ja.
Slå ner allt som går runt på söndagar.
Ja.
Båtar och bussar, lokaltrafik, allt sånt.
Mm.
Affären.
Mm.
Man får handla på lördagen.
Jag tror att vi skulle behöva det. Vi utsätts för mycket. Det är därför vi brinner upp och springer in i väggar.
För att man kan göra allting varje dag.
Ja, exakt. För att vi,
det finns ju ingen begränsning.
Och sen är vi ju tillgängliga hela tiden.
Ja, jo. Jo, och den är ju en större...
skärmfri dag.
Ja. Även vuxna, det rekommenderar ju alla till barn idag. Mm. Eftersom barn sitter så mycket framför skärmar. Att det är jätteviktigt att man inför skärmfria dagar.
Mm.
Helst flera dagar i veckan, men åtminstone en. Och jag tror att vuxna skulle ha det också.
Absolut! Det tror jag med. Jag tror att vi behöver stänga av. Det tror jag. Jag har nyss läst en bok också som heter Det händer när du vilar, av Thomas Gardin.
Mm.
Och det är mycket det. Jag kände igen mycket. Jag tror också att vi behöver vila.
Mm. Men det är ju då allting kommer tillbaka. Både energin och kreativiteten och lusten och allt.
Och vi behöver vila tills rastlösheten kommer. Och när rastlösheten kommer måste vi vila igen.
Mm.
Förstår du? Vi måste liksom... Det räcker inte med att säga, så, nu har jag schemalagt vilan också. Nu har jag vilat, nu har jag mediterat en kvart, det är väl bra, nu har jag fixat det.
Ja.
Utan det, bara det här...
Träna på att vara rastlös och ha tråkigt.
Ja. För jag tror att det... Vi vet inte hur man gör.
Nej.
Vi är jättedåliga på det, generellt.
Mm.
Hur många ser du idag som flanerar, tittar på fåglarna, tittar hur takens färger tecknar sig mot himlen? Hur många ser du som stannar och tittar på fåglarna och pratar med en hund? Och
mycket
hur många...
fåglar nu.
Ja, det har varit mycket fåglar. Varför jag såg dem?
Det är ju bara äldre pensionärer.
Ja, för vi har inte tid, för vi lever ju på.
Ja.
Visst är det konstigt?
Mm.
Vi missar ju liksom. Alltså, doften av en ros kan du ju inte spara till sen.
Nej.
Den måste du ju dofta på när den doftar.
Mm.
Barnens sätt att lära sig gå och stå och prata kan du ju inte spara till sen.
Nej. Det måste och du vet liksom... du vad som gör ondast?
Nej.
Ja, men som till exempel den där gången när vi gick förbi det här glasscaféet och skulle gå på loppis.
Mm.
Och vi ser en pappa som sitter med sina barn och äter
glass. Ja.
Och de sitter och äter glassbarnen och han sitter med sin telefon vänd åt ett annat håll.
Vänd åt ett annat håll.
Och han är ju inte direkt unik.
Nej! Nej, det här är ju ett vanligt mönster.
Ja.
Och det är ju jättetråkigt.
Och då tänker jag så här, de här barnen, de kommer minnas att när de åt glass med pappa när vi var små, då satt han mest med sin telefon.
Ja. Och den kan du inte få tillbaka.
Nej.
Så det är det jag menar. Vi måste liksom försöka vänta in oss själva. För annars, vi springer ifrån livet på raksträckan.
Ja.
Åh jäklar. Nu hade halva gått. Och jag har inte ens hunnit vara med i det.
Nej.
För det handlar ju liksom inte om att man ska uppleva så många saker som möjligt. På så kort tidsrymd som möjligt. För då har jag levt bra.
Mm.
Utan det handlar ju om att man ska ha varit så närvarande och engagerad i sitt liv och det man gör, så att man har fått ut så mycket som möjligt av det med. Det finns ju något, det här ordspråket, det handlar ju inte om att, vad heter det? Det handlar inte om att fylla livet med år, det handlar om att fylla åren med liv.
Mm.
Och det tycker jag är så bra, det låter klyschigt, men jag tycker att det,
ja, men det vi ser, som vi har sagt förut, klyschorna är klyschor av en anledning.
De är utslitna av en anledning,
ja, ja,
precis. Absolut. Så tror jag att det är.
Ja. Och jag tror att det är ju lite så att vi är så upptagna i våra hjärnor att vi missar vad vi har i vårt eget liv.
Ja. Precis.
Missar att vi har mycket av det här som vi tittar på andra som vi tycker att de har. Att vi är så blinda så vi ser inte ens att vi hör det själva.
Nej.
Kanske bara på ett litet annat sätt. Eller på en liten annan plats.
Och nu kommer vi in på något annat. Just det här med att vi tror att andra har det på ett annat sätt.
Mm. Att de är så himla mycket bättre.
Ja.
Eller är att de har det så mycket bättre.
Och då, nu kommer jag inte ihåg vem som sa det. Men då läste jag ett annat citat som var så fantastiskt. Ja, men det var också Herregud, Thomas Sjödin.
Vi sprutar här.
Ja, för han sa, det var också Thomas Sjödin. Han sa... Om alla skulle bära sina problem i genomskinliga ICA-kassar så skulle ingen vilja byta med någon annan.
Det tycker jag. Den så... hade jag aldrig hört.
Inte jag heller. Jag tycker den är så bra. Och så tror jag att det är. Vi tror liksom att att andra har det bra, att de har det bäst, att de inte har några problem. Men herregud, vi bär ju alla våra egna sorger. Och min kommer alltid att kännas tyngst. Mm. För det är ju den jag bara. Jag vet ju bara hur det är att bära min.
Ja.
Så skippa, jämför inte med andra, utan försök att vara i ditt och få ut så mycket som möjligt.
Mm.
Det måste ju vara det bästa.
Ja.
Så säger hon som är livsexpert. Jag kan ju inte vara. Jag kan ju bara vara expert på mitt liv.
Ja.
Så som du är expert på ditt.
Men det är inte alltid lätt att leva efter alla de här förmaningarna som man har.
Klyschorna.
Ja, klysch. Nej, men allt det här som vi pratar om, som du föreläser om, som du och jag ofta diskuterar. Det är ju inte så att man alltid klarar av att efterleva det heller. Det är ju också en kamp i sig.
Det kan du skriva upp.
Underhållning.
Vi lär ju oss hela tiden.
Ja. Och kanske är det ett sätt att den här podden eller dina föreläsningar eller klienter som du har, samtal med dem, det kanske har sitt syfte också för att man behöver det själv.
Mm, det tror jag. Definitivt. Det är liksom med i skolan inom situationstecken. Det tror jag också.
Att man aldrig behöver släppa det liksom. Mm. Kanske det är därför du, även om du jobbar med det, aldrig tröttnar på personliga utvecklingsböcker för att du behöver det.
Ja, men, och det har jag sagt förut, det är därför jag börjar med det också.
Ja.
Det är för att jag själv behövde det från början.
Ja.
Jag tror att engagemanget kommer därifrån.
Ja.
Och då blir det ju den här, det här är jättespännande, det är ett exempel. Det är ju just alla de här sakerna som släppa taget. Släpp det där. Kan du inte göra någonting åt det? Släpp det. Det funkar ofta.
Mm.
I oskarpa lägen.
Mm.
Och när du kommer i ett skarpt läge. Ett exempel. Om man har en vän. Som man upptäcker har helt andra värderingar. På vissa plan. Alltså nu menar jag mils långt ifrån mina värderingar.
Mm.
Släpp det. Släpp taget. Tänk inte på det.
Men det går inte.
Jag försöker, jag jobbar med det just nu.
Ja.
Men den är svår. För det är så lätt i som sagt, att prata om det i oskarpa lägen och mycket svårare. För att just de här värderingarna nu då, som den här vännen har och som jag inte har, är så viktiga för mig också.
Ja.
Så att jag får liksom, men det är ju nyttigt. För jag får ju jobba med det och titta på mig själv. Hur viktigt är det här och hur viktigt är det i våran vänskapsrelation? Är det någonting jag kan fortsätta... Är det någon jag kan fortsätta ha kvar som vän fast hennes värderingar ligger så mils långt ifrån mina på den här fronten?
Ja, för jag tänker någonstans, men så kanske inte du tänker, att värderingar är lite fundamentalt i vänskap.
Mm.
Eller?
Ja, det är där jag är idag. Det är där jag står. Ja. Det är sådär, men jag har ju driftat det med dig. Men jag vill ju inte hänga ut någon, så jag kan inte ta så. Men
jag är lite inne på det.
Ja.
Att det måste väl nästan vara så. För att det kommer, även om du övar på att släppa det, det kommer alltid komma en stund eller ett tillfälle, ett samtal där det blir stopp.
Mm.
Jag tror det.
Där det blir studs.
Men självklart, man kanske vill köra tills det tar stopp.
Ja, just nu känns det så. Just nu känns det som att jag håller på att lära mig någonting. Och så.
Men låt det rida ut då.
Ja.
Alltså jag menar inte vänskapen, utan lär dig under tiden.
Mm.
Se vad du känner. Mm. En dag kanske du känner något annat, en annan dag kanske du känner något annat.
Ja, jo, så är det.
Eller, som vi säger hemma i Dalarna.
Ja, eller. Nej, det är nyttigt, det är väldigt nyttigt och väldigt intressant. Men just det här att, ja, man får jobba på det hela livet. Och det är det som är kul, det är det som är så spännande.
Mm.
Och man kan fortfarande vara livsnyfiken.
Mm. Nöjd men inte mätt.
Nöjd men inte mätt. Vilket underbart uttryck som du skrev på din blogg.
Ja,
ja, det tyckte jag. Nöjd men inte mätt.
Du vet ju att det är snott, för vi har ju sett samma film.
Nej, vad var det för film? Nu har jag varit så.
Hallå, hallå.
Blond igen. Var det där de sa det?
Jajamän. Så nu kryper jag till korset och erkänner. Jag ville inte erkänna först när alla sa att det var så himla bra. Jag bara, klia mig lite på bröstet. Alltså.
Alltså det spelar ingen roll. Då säger jag så här. För det är väldigt många också som frågar mig, får jag låna dina ord? Får jag låna dina ord? Får jag låna dina ord? Om jag har sagt något.
Det har du rätt i. Man har ju inte tagit patent på dem.
Nej. Då brukar jag säga, ja men självklart. Jag har ju någonstans en... Och nu blir det låta lite pretto, men jag kör ändå.
Mm.
Någonstans har ju jag en ambition med att försöka göra den här världen lite bättre.
Och sprida.
Och sprida någonting positivt. Annars skulle jag ju inte hålla på och föreläsa och skriva. Nej. Och så. Så någonstans är ju min intention att förbättra stunden för någon annan.
Mm.
Och om person A eller B säger de här orden jag har sagt, eller om jag säger, det spelar ju egentligen inte så stor roll. Om någon... Ta däremot mina målningar och börja tjäna pengar på dem. Då blir jag lite irriterad.
Ja.
För då tar de mitt avtryck och gör till sitt avtryck. Ja. Men jag har ju tagit ord som någon annan redan har sagt 80 000 gånger. Fast jag kanske har satt ihop dem på ett nytt
på
sätt.
På ett helt annat sätt.
Ja.
Man inspireras ju mer än vad man nog egentligen vet.
Absolut.
Själv också.
Absolut. Och vi äger ju dem inte.
Nej. Ingen äger ju orden.
Ingen äger orden.
Och det är ju det som är så fantastiskt med, ja. med det både sagda och skrivna ordet.
Ja.
Ingen äger orden.
Ingen äger orden, och vi kan gemensamt göra vad vi kan för att göra det här till en bättre värld. Så kan någon ta mina ord till och säga till någon annan, då är väl det fantastiskt.
Ja.
Så nöjd men inte mätt just nu, Dina.
Nöjd men inte... Men jag när jag hörde det, jag tyckte det var så klockrent.
Ja.
Just med tanke på att jag ofta känner att jag är nöjd.
Ja.
Många gånger har jag, eller stunder i mitt liv har jag känt att jag är nöjd, men jag är ju långt ifrån mätt.
Mm.
Jag har ju fortfarande så himla mycket... Jag är så nöjd där jag är nu. Mm. På den plats jag är och med de människor jag är och vad jag gör. Men ändå så är jag ju hungrig.
Mm.
Jag är fortfarande hungrig efter nya upplevelser med de här människorna på de här platserna. Och den här platsen i livet och allt vad det är. Så att för mig var det så...
Klockrent.
Ja, men det bara föll rakt in i ryggraden.
Mm. Häftigt.
Ja.
Ja, tycker jag med. Jag kommer verkligen inte ihåg att de sa så på den filmen. Och jag har sett den 2 gånger.
Ja, vi kan diskutera när vi har stängt av mikrofonen.
Ja, det kan vi göra. Jag fastnade i den du såg där.
Ja.
Mamma, jag har en liten sak.
Mm.
Har du en liten sak?
Ska jag ta fram den?
Ja.
Nu tar jag fram den, nu släpper jag ut monstret.
Yes.
Ja. Nej, någonting som grämmer mig lite just nu. Och som jag tycker som är någonting som jag då måste värna mig med. Som jag inte har gjort än.
Mm-hmm. Låt höra.
Det har väl kanske lite med kontroll att göra.
Mm.
Min son har blivit så pass stor nu. Att jag märker mer och mer hur mycket... omgivningarna påverkar honom och hur jag inte längre bara är den enda som är den som fostrar honom och påverkar honom och leder honom på något sätt.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm. Jag tror det.
Att det är så, det är kompisar, det är andra släktingar, andra kompisars föräldrar.
Mm.
Mormödrar. De jäklarna, de är värst.
Ja, det.
Nej, och förskolan och allt.
Grannar, ja.
Allt.
Mm.
Att jag kommer ju inte kunna
vara den enda som påverkar.
Nej.
Nej.
Och det är så mycket som jag märker att människor säger till honom som jag inte förstår att man gör som vuxen.
Mm. Du menar han kommer hem och säger saker som du vet att han inte skulle komma
på? Ja.
Någon annan har stoppat ord i hans mun?
Ja. Ja.
Eller i hans hjärna i alla fall.
Ja.
Ja.
Och att andra vuxna trycker i honom sina åsikter.
Mm.
Och det kommer jag aldrig kunna påverka.
Nej.
För jag kommer inte alltid kunna vara med honom 24 timmar om dygnet.
Nej.
Det är ju inte.
Nej.
För nu är ju han så stor att han mer och mer börjar få ett eget liv. Mm. Även om han bara är 5 fortfarande. Men, men att han... börjar ta sig utanför den här liksom föräldranästet.
Mm. Ja, såklart. Och att han är hos kompisar och det förväntas att du ska gå hem för han ska vara kvar och leka.
Ja. Mm. Ja.
Att man måste släppa taget.
Ja. Mm. Och jag vet att du vet vad de gör där. Mm.
Nej.
Och hur de säger till sina barn. Vad, om de... Ja, men du förstår.
Ja. Ja, jag förstår. Verkligen. Och så tänker jag.
Måste inte alla föräldrar gå igenom det här? Någon gång? Eller är det så att vissa föräldrar inte bryr sig bara?
Nej. Det kan jag inte svara på. Nej. Hur de andra gör. Men jag vet att jag har gått igenom den fasen.
Ja.
Men... jag tänker idag när man går från småbarnsmamma till vuxenmamma, storbarnsmamma.
Ja. Ja, då pratar vi inte vid 15, då pratar du mer från barn till tonåring kanske.
Ja, eller mera med facit i hand, för nu är ni ju faktiskt vuxna alla tre.
Ja.
Om jag då ser det där perspektivet,
ja,
så tror jag idag ser det lite annorlunda än vad jag gjorde när jag var i din sits.
Ja, för att du var i det då.
För att man är i det. Ja, kanske.
Att det känns lite bräckligare då också.
Ja, det gör det.
För du såg ju att vi var människor ändå.
Exakt, det är det tror jag. Och jag tror så här, om jag nu ska försöka inte vara allt för förståndig och förstå sig på det.
Mm.
Men så tänker jag så här. Vill du ändå inte också... Ändå inte också.
Ja.
Det har varit konstigt. Nej, men jag tänker så här. Vill du... inte att de ska vara tänkande varelser med input från flera håll och möjlighet att vara tänkande varelser själva. Förstår du?
Jo, det är klart. Ja, det är klart att jag vill att de ska hitta den person de ska bli.
Mm.
Men med mina värderingar. Det är klart att jag vill att de ska ha mina värderingar. Mm. Skulle ju inte jag ha dem. För jag tycker att de är viktiga.
Ja, exakt. För det, återigen, de är ju fundamentala. Värderingar, ja, det är ju fundamentalt för alla. Oavsett om de är svarta eller vita eller röda eller blå. Oavsett vad det är för värdering vi pratar om.
Ja.
Men är det dina värderingar du vill att han ska ha? Eller är det sina värderingar du vill att han ska ha?
Mina.
Precis.
Nej, vad
det tyckte jag med när jag var, ja, småbarnsmamma. Det gjorde jag definitivt. Ja. Ännu mer tror jag än vad du gör. Jag tror att jag försökte färga det er mycket mer än vad du försöker färga dina.
Det känns bra att du säger så.
Ja, men... för jag visste inte bättre.
Nej.
För jag är ärligt talat och jag är nu...
Men hur blev det så bra?
Confession time. Jag erkände att jag hade kunnat gjort på ett annat sätt. Jag hade kunnat... fast jag brukar skryta med att ni tre är så olika. Det måste betyda att vi har varit så bra föräldrar och inte stöpt er i en och samma form.
Mm.
Men det behöver det ju inte vara. Det kan ju bara vara...
för nu kommer vi till det här. Nu avbryter jag det, jag är ledsen för det.
Det gör
jag. Jag måste.
Ja.
För då kommer vi till det här. Vi tre kan ju ha haft olika yttre saker som har påverkat oss. Olika kompisar, olika skolklasser.
Mm.
Alltså sådana här små saker. Mm. Att jag alltid har varit kortast i klassen kanske har påverkat mig jättemycket.
Mm.
Att Anton alltid har varit duktig på matte kanske har påverkat honom jättemycket i sin uppväxt. Förstår du? Sådana här små saker som kan ha lett en in på en speciell väg.
Mm.
Eller fått en att tänka på ett speciellt sätt.
Mm.
Alltså bara en sån sak som att man fick en lärare som såg en.
Mm.
Kan ju ha gjort att man har påverkats. Eller man, alla små saker.
Mm.
Alltså sån sak som att min första cykel var rosa.
Mm.
Har ju förmodligen påverkat mig. Mm. Eller att vi alltid hade Skogaholmslimpa hemma. Förstår du hur jag menar?
Gud, hade vi det?
Nej, nej, men alla andra kompisar hade och jag var alltid avundsjuk på det. Så att vi åt det.
Och jag tänkte så här, menar du att jag stod och köpte Skogaholmslimpa till mig?
Ja.
Nej, men jag förstår hur du menar. Det är klart att alla de här sakerna präglar en. Det här är olika präglingar som gör dem till den du är idag.
Mm.
Och jag förstår också hur du menar. För det är ju inte så att du vill tala om för din son att grönt är fint, punkt och slut.
Absolut inte.
Utan det du vill säga, det är ju mänskliga värderingar. Mm. Alltså människorätt. Alltså de här fundamentala som är viktigt för dig.
Ja.
Det är klart att du vill att han ska ha de värderingarna.
Ja.
Och det är där du är rädd att andra ska komma och...
Att andra ska komma och säga att hans kompisar och deras föräldrar, för jag vet ju inte vad de har för värderingar.
Nej.
Ska komma och säga att alla inte är lika mycket värda.
Ja.
Eller att alla inte får vara med. Att man inte ska ta hand om varandra. Ja. Förstår du?
Eller att man inte ska dela med sig, eller att man inte ska låna ut och att man inte ska värdera någon för sin hudfärg eller...
Ja.
Ja, usch ja, jag förstår det. Och hur förhåller man sig till det?
Det är det jag menar. Mm. Jag har skitsvårt att hantera det.
Mm. Här måste man ju någonstans hitta ett förhållningssätt. Nu är vi där igen. Vad roligt att det här ämnet kommer upp. Släppa taget i skarpt läge. För vissa av de här sakerna måste du släppa taget om. För du kan ju inte följa dina barn varenda minut på dygnet.
Utan nej, för det blir maniskt.
Det blir ju maniskt. Då blir du den jobbigaste mamman. Ja. Pain in the ass. Men man måste hitta ett förhållningssätt till sig själv, tror jag, och till sina barn som gör att man kan släppa taget och försöka, alltså på ett kärleksfullt och medmänskligt sätt, ge dem så mycket kärleksfulla värderingar hemma.
Så att man förstår.
Ja, förstår andra. Du förstår, du säger jag igen. Nej, alltså du fyller upp deras bägare med så mycket rent vatten hemifrån att det grumliga vattnet, som i ditt fall då, när du säger att jag vill att de ska tycka att alla är lika mycket värda och så vidare. Om de andra då har ett grumligt vatten, och i det här fallet är att de inte tycker att alla är lika mycket värda, att det vattnet inte färga ner hans klara vatten som ni har fyllt hans bägare med så snabbt. Är du med på metaforen?
Men man vill ju ha någon form av bekräftelse på att han får det rena vattnet. Alltså hur, eller det kommer jag ju aldrig kunna kontrollera heller såklart.
Men hur skulle du kunna få en bekräftelse på att han har en
nej, men bägare med klart vatten? Åh, nu drar jag iväg till, nu börjar jag ju låta helt manisk. Men
jag tycker att du har en unge med klart vatten. Jag tycker att jag kan ju ta ett exempel.
Ja.
Nu kommer vi in på, nu blir det personligt just i alla fall. Men om jag bara skulle, när jag är ute med Holger och promenerar.
Mm.
Och så kan jag säga att, gud vilket fult hus det där var. Men mormor, du sa att det var fult. Men det är väl inte fult, det måste väl inte vara fult. Varför säger du så? Alltså han värderar ju inte saker i fult och fint till exempel.
Nej, fast jag har ju hört honom säga att saker är fult när han kom hem från en kompis. Eller att saker är äckligt.
Mm.
Sånt då, som jag aldrig skulle säga.
Nej,
jag skulle aldrig säga det. Jag skulle kunna säga att det där tycker jag inte om, för det smakar inte gott, men jag skulle aldrig säga att det är äckligt.
Nej.
Och jag skulle aldrig säga att den där är ful, utan jag skulle istället säga att jag tycker att den är fin. Förstår du vad jag menar? Mm. Om jag ens skulle säga det. Mm. Men det är sådana ord jag aldrig skulle använda.
Nej.
Och sen kan ju han komma hem och ta de orden i sin mun helt naturligt.
Mm.
Mm. Det kan vara färskt. Mm. Såklart att det inte är någonting som sätter sig fast i honom på, kan man ju hoppas.
Mm.
Men det vet man ju aldrig.
Nej. Och vad är vikten för dig då, tänker jag, just det här fint, för gör det något om han säger oj, det här verkligen?
Nej, okej, nu går vi in på det här ännu lite personligare.
Mm.
Det som jag tycker är jobbigast är brottning, vapen, boxning, ja, allt sånt här fysiskt
som faktiskt, nu måste jag ju få säga, är lite grabbigt.
Ja, ja, jag vet att det är grabbigt. Och det är väldigt mycket just nu. Och jag tror så här, allt som är, som man gör till ett förbud blir ett behov så småningom, när man sen får möjlighet att bestämma över sig själv.
Tyvärr, tror jag. I alla fall, ja.
Ja, så jag tror jag är på balans i all uppfostran.
Mm.
Barnuppfostran, verkligen. Men jag hör ju mig själv säga, det där får du inte hålla på med.
Mm.
Att jag hör mig själv bli arg för att han bygger vapen och brottar ner sin lillebror, och fast man ska inte brotta ner sin lillebror, men du förstår vad jag menar. När det är de här form av aktiviteterna. Och jag vet att det blir väldigt personligt just nu, men det är någonting jag tänker
fast jag
på.
Tror att det är ganska vanligt. Nej, vet du, jag tror att det är ganska vanligt. Jag tror inte att, jag tror att det finns fler föräldrar än du som inte vill att barnen ska leka, att de skjuter ihjäl varann, eller att de ska brotta ner någon, för det är så häftigt och coolt. För det har man sett på ett tufft tv-spel där man skjuter ihjäl varann. Jag tror att det är fler föräldrar än du som inte tycker att det är kul.
Och jag tror att hela den här problematiken är nog inte bara föräldrar som kan relatera till. Utan alla har vuxit upp på något sätt, och på något sätt blivit påverkad av yttre omständigheter. Men man reflekterar sällan över det.
Så tror jag också att det kan
vara. Att man bara blev som man blev.
Ja.
Men sällan, man kanske inte har någon nytta av att reflektera över det. Men ja. Och jag har blivit att göra det. Reflektera över min egen uppväxt och mina egna yttre omständigheter. Nu när jag märker att jag blir påverkad av hur han är.
Så gör man ju. Man speglar ju sig.
Mm. Man rannsakar sig själv.
Mm. Mm. Det tror jag definitivt att man gör. Och jag tror att man formas nu ska väl jag då att strö lite salt i såren. Jag tror att man präglas jättemycket när man är liten.
Mm.
Och att jättemycket sitter kvar.
Och kompisar hemifrån. Tror jag är jättestort.
Jag tror att det är mycket mer hemifrån. Om jag tittar på, om jag går förbi Holger, går förbi dig och går tillbaka till mig.
Ja.
Så har ju jag jättemycket präglingar kvar hemifrån. Mycket mer än vad jag har av mina kompisar.
Men jag har ju inte lärt honom att slåss och brottas och skjuta med vapen.
Nej.
Varför,
därför så säger jag, ta
du
det
tänker
lugnt.
Att det inte kommer sitta kvar.
Ta en toy, precis.
Så du tycker att, ja, nej, men nu kör vi brottning i eftermiddagen nu när vi äter, grabbar.
Nej, men jag tror att släpp taget gör inte så big thing.
Nej.
Och jag tror
nej, för att... jag har ju märkt att, nu, gud vad jag är väldigt inne i det här nu känner jag.
Ja.
Men jag, förbud funkar ju inte.
Nej, men jag tror inte att förbud funkar någonstans.
Och jag tror inte på det egentligen.
Nej.
Men ändå hör jag mig själv säga sluta håll på med vapen. Mm. Förstår ni inte att, ibland har jag varit så radikal så jag säger att, förstår ni inte att, att människor dör när man skjuter med vapen?
Mm.
Ja, säger han då, men det är ju på låtsas.
Mm.
Och då kan jag ju inte säga annat än ja.
Att det är på
och så går han ju iväg och smygskjuter runt hörnet istället då. Så att det funkar ju inte.
Nej,
men jag kan
det.
Inte spela med i det heller.
Nej.
Jag kan inte spela med och säga att ja, nu leker vi krig.
Nej, men du behöver ju inte leka krig.
Nej.
Jag tror att, och nu tror jag bara, nu tänker jag högt. Att man får köra sitt kärleksbudskap
ja.
Så pass sunt som det går.
Ja.
För att han ska känna att det finns en förankring i det. Då kommer det andra att räkna. Men om du däremot tar din tid för att bekämpa det här som du
ja, är inne på för och emot igen.
Ja, jag tror jag kommer alltid att vara för det jag vill istället för att vara mot det jag inte vill.
Mm.
Och jag tror att det är samma sak här. Jag tror att ni får vara så mycket för det här andra och bara släppa att de får brottas, att de leker med vapen och så hos andra.
Och låta det gå över.
Och låta det gå över. Jag tror inte att det finns något annat.
Nej.
Annars är det ju förbud. Och det, då är vi ju där igen.
Mm.
Men jag tror inte att du är ensam med problemet.
Nej. Jag tror inte jag är ensam med att tycka illa om den här machokulturen.
Nej.
Som det är han börjar med nu. För det är ju där det är. Det är ju här det börjar.
Däremot ser man ju många däremot som tycker att det är lite charmigt. Det är lite så.
Men det är det jag menar.
Ja.
Det är där de formas.
Ja.
De kanske håller på med det här vapen och skjuta och sånt hemma hos andra. Och de tycker att ja, pojkar, det var roligt att
det
ni vill hålla på.
Mm. Men då undrar jag. Då plockar vi ut en klick till.
Ja.
Tycker alla de verkligen så? Eller orkar de inte ta i det och följa upp det och förstå det?
Både och.
Mm.
Det finns nog absolut de som till och med uppfostrar sina barn i den här machokulturen, det tror jag.
Mm.
Främst män då, såklart, eller pappor.
Mm.
Som tycker att man ska att de ska uppfostras till att inte vara så känsliga, ta sig kragen, skärp dig.
Pojkar gråter inte.
Nej, lite det här. Ja, vad stark du är, killen.
Ja,
få se då, visa musklerna.
Mm. Visst är det konstigt att vi säger så? För jag menar, det finns väl ingen starkare än en riktig karl som vågar visa att han är sårbar.
Tycker ju du och jag, ja.
Ja, precis. Det,
det är ju så.
Alla tycker. Nej,
för skulle alla tycka det så skulle vi ju inte fortsätta och låta den här machokulturen leva vidare.
Nej. Alltså jag hoppas att det finns en förändring där.
Ja, det verkar ju som att alltså, de vindarna blåser.
Mm.
Men... ja, jag vet inte. Uppenbarligen så möter jag ju på annat.
Ja, eftersom det är aktuellt.
Ja.
Mm. Så är det ju. Men som sagt, jag tror att man får...
Så du säger att lösningen är att ta en toy?
Ja, jag tror faktiskt det. Slappna av i det. För allting som vi är motstånd till, det blir ju krampaktigt kvar.
Mm.
Så att man får inse fakta, så här ser det ut.
Mm.
Okej, den här familjen, de värdesätter det.
Mm.
Men i våran familj värdesätter vi det här.
Ja.
Och så får man liksom aktivt köra sig.
Spä på det lite.
Ja, jag tror det.
Det är så konstigt det här. Hur man, eller man. Ja, nu säger jag man. Jag, alltid. Inställningen till allt är att det ordnar väl sig.
Ja.
Men när det kommer till barnen. Då är det som att man inte riktigt litar på det.
Det är det dyraste du har.
Ja.
Det kommer alltid, jag är ledsen. Det kommer att vara det även fast de är vuxna.
Ja.
Det är svårare att tänka att det ordnar sig.
Mm.
Men man måste. Men Ja, för jag kommer alltid att tänka att det vi krampaktigt gör motstånd till, det får vi kvar.
Mm. Det är bara hänga med. Och tugga på.
Ja, och tänka att det är en skola, att de lär sig, att de blir egna tänkande varelser. För det finaste du kan ge dem ändå, det är ju att låta dem bli egna tänkande människor.
Ja, och jag vill ju att de ska se verkligheten också. Mm. Jag vill ju inte skydda dem från allting, utan jag vill ju att de ska lära sig att bearbeta det.
Mm.
Istället för att de ska få en chock, såklart.
Mm. För det finns ju också de här...
Men jag vill inte att de ska lägga med vapen.
Nej. Jag förstår att det är det värsta. Men för det finns ju också många av de här som inte kan visa barnen att vuxna blir ledsna. Som inte kan visa att man kan bli osam. Som inte som håller barnen borta från det som livet faktiskt innehåller. Mm. Och då tänker jag, de måste ju få en chock när de blir stora sen och upptäcker det.
Ja, gud, ja.
Gud, var det så här livet kunde se ut?
Ja.
Jag tror att det är bra att det får vara jobbigt.
Mm.
Att de måste ta ställning. Att de måste få vara ledsna. Att de måste få vara arga. Att vuxna är ledsna. Att vuxna är arga. För det är ju en del av livet.
Och tänk vad konstigt det måste vara. Och för första gången möta ilska av en person som inte är ens förälder.
Ja.
Har jag tänkt på utanför hemmet.
Där
Gud,
sa du något.
Vad utelämnande måste vara för ett barn.
Exakt.
Om de inte har stött på det, för då blir det någonting onaturligt för dem.
För de har ju inga preferenser alls då.
Nej.
De aldrig har fått sett att man kan bli upprörd och att det kan gå över. Att man kan reda ut, att det finns problem. Helt plötsligt så ska de se det från en... Ja, det har du rätt.
Möta det från omvärlden.
Mm. Det måste ju vara tusenfalt värre.
Ja.
Nej, jag tror det är viktigt att barnen får se och får vara med. Men att man förklarar. Att man inte
varför?
Att man inte lämnar dem i ett tomrum.
Mm.
Där de själva måste anta eller spekulera. Och få vara ovetande. Så jag tror att det är viktigt att de får ställa frågor.
Ja.
Att man svarar på alla frågor. Att inga frågor är konstiga. Mm. Att man förklarar. Nu blev jag upprörd eller arg eller ledsen på grund av det här.
Mm.
Och sånt kan hända. Och det är inte farligt för så bla bla bla. Och så vidare. Så att de får en förklaring. För barn vill ofta ha en förklaring.
Mm.
Och så får man väl också göra, tänker jag. Om de skulle komma hem, säger vi, och de säger konstiga saker, att inte andra människor är lika mycket värda, kanske beroende på hudfärg eller något, att de har varit hos någon annan och kommer hem och säger det, då får ju din uppgift vara att förklara, att ni verkligen, att man sätter sig ner och förklarar, okej, så sa de, så tyckte de, men om vi tittar, hur tycker du? Att man ställer, då får han tycka, för då har ju han säkert redan lärt sig från er, eftersom ni jobbar så pass hårt med att alla är lika mycket värda. Då kommer man förmodligen säga, men jag tycker ju att alla är lika mycket värda och så vidare.
Ja.
Och så får man ju berätta utifrån det. Sen kanske de stöter på det hos en annan familj igen.
Ja, men då får man väl ta det igen.
Exakt. Mm. Jag tror att det är den enda vägen.
Ja, det är klart. Alltså, allt annat måste man ju nöta. Man måste nöta att man inte får äta med händerna. Och man måste nöta att de inte får slå varandra. Det är klart man måste nöta värderingarna också då.
Ja, jag tror det. Faktiskt. Men det här med värderingar är ju så spännande. Jag ska inte ta ett helt nytt spår. Men just att det är just värderingar. Att så här tycker vi, så här tycker jag.
Ja, det är min sanning.
Exakt.
För nu kommer vi... Ja, gud vad vi ska spinna in på det här nu då. Att så många gånger som man... nu säger man igen. Vi, du, jag. Mm. Jag pratar om...
Prata för dig själv då.
Ja, om min sanning är bara min sanning.
Mm.
Och så sitter jag här och säger att... Ja, fast det är mina barns sanning också. För jag vet.
Ja, exakt. Det finns ju
men
nästan.
Man funkar ju så här som förälder.
Mm.
Jag tycker att jag vet deras sanning.
Mm. Men det är för att du vill dem så väl.
Ja.
Men det finns ju egentligen ingen sanning överhuvudtaget. Det finns
bara för dig.
Ja. Eller mitt sätt att se.
Ja.
Fast det blir ju min sanning såklart. Ja. För mig.
För tillfället.
Ja.
Din sanning är nog kanske något annat imorgon.
Ja. Ja, men det kan det ju vara.
Ja.
Det vet man ju inte.
Din sanning kanske ändras väldigt ofta.
Ja. På vissa ståndpunkter, på vissa ändras det aldrig någonsin. Det är stenhård.
Alltså det är ju det finaste som finns ibland kan jag tycka. När man ändrar åsikter och värderingar. När man är utvecklingsbenägen.
Ja! Och när någon
knäpper lyckas... en fördom.
Ja, precis. Du visste att jag skulle säga det bästa jag vet. När man träffar någon som lyckas få en... Och liksom blotta en fördom och inse att wow, jag hade fel. Det var en ren fördom.
Mm.
Vad skönt, idag vet jag bättre. Det är det bästa jag vet.
Ja.
Men gud ja. Nu kommer jag inte på något, jag ska inte ta något heller. Men det är häftigt när man får äta upp sin egen fördom och inse att jag hade fel.
Ja.
Det är inte så här. Det kan vara på ett helt annat sätt.
Ja. Man har en lång väg.
Och en häftig väg. Ja, det är så kul att man får fortsätta vara livsnyfiken. Mm. Att man fortsätter lära sig. Fast man är vuxen. Fast man är 26 och 46.
Mm.
Och 5 och 2.
Och 5 och 2.
Ja.
Tänk vad det måste vara lättare, mycket lättare att vara mormor än mamma.
Ja, på ett sätt är det. Det är fantastiskt som mormor. Gud vad det är roligt. Ja, det är det.
När man slutar oroa sig.
Mm. Nu säger du det till fel person.
Jag kom på att du är rätt hönsig. Men det handlar ju mer om fysiska saker.
Ja, det gör det. Och sen är jag mycket bättre idag än vad jag hade varit förut. Sen om det beror på att jag är äldre eller om jag har större livserfarenhet vet jag inte. Eller om jag har jobbat så mycket med mig själv faktiskt. Så att jag har lättare att släppa saker idag.
Ja.
Det har jag. Jag tror också att det är en kombination.
Ja. Ja. Vad har du för ordspråk eller ord på vägen på luta?
Om vi ska runda av, tänkte du.
Mm.
Mm. Nu tycker jag det här var så roligt, för det var så länge sedan vi hade program, så väl inte.
Men vi har ju lite på lager här.
Ja. Innan vi stoppar några kloka ord i fickan på er och avslutar för idag.
Mm.
Så tänkte jag bara meddela att ni kan ju alltid nå oss. På min blogg som är livskrafter.blogspot.com.
Mm.
Eller mejla mig på emma@livskrafteremma.com.
Nu sa du ett
igen. Ja, nu måste du poängtera det.
Dra den igen.
Ja, man kan mejla mig på emma@livskrafteremma.com.
Mm.
Eller min blogg livskrafter.blogspot.com.
Mm.
Och det kan man nå.
Man kan mejla till josephine_karlsson@hotmail.se. Och min blogg kan man läsa och titta på adressen fotografjosephine.blogg.se. Mm. Tänk att jag har fått bokstavera josephine hela mitt liv.
Och det är mitt fel, för det var jag som ville höra, för jag tyckte det kändes franskt.
Mm. För man kan inte säga Josefin, för att skriva om Josefin.
Ja, med F och Eva.
Och det är ju inte okej.
Nej, det är ju inte okej. Jag stavar faktiskt Sofia själv med PH också. Fast jag tror att de döpte mig till F, men jag bytte till PH eftersom jag heter Emma Sofia. Så märkvärd är jag.
Ja. Så vad vill du stoppa för?
Så för att runda av då.
Deras fickor, ja, eller alla fickor.
Det är ett väldigt kort liten fras som är så vacker så jag tycker man blir alldeles mjuk inuti. Så det vill vi lämna med.
Mm.
Och det låter så här. Själen skulle sakna regnbåge om inga tårar fanns.
Du kommer resa dig och gå. Du kommer lära dig mitt namn. Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åsken kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna i min famn. Vi kommer älska dig då. Och det kommer att bli tjat. Och vi kommer säga nej. Du kommer smälla i dörrar och skrika, jag hatar dig. Det blir många hårda ord när du sätter oss på prov för att se om vi står kvar. Vi kommer älska dig då. Och så kommer det en dag när någon sliter ditt hjärta i tu. Du gråter på ditt rum och vi undrar, vad gör vi nu? För den tröst som vi vill ge, den vill du inte ha. Du kommer vända dig bort. Du kommer be oss att gå. Och vi kommer älska dig då. Men det kommer alltid finnas de som vill sätta dig på plats, och de som vill tala om att du är ingenting värd. Men då minns du vad vi sagt, och du vet att de har fel. Du kommer inte höra på, du kommer vända dig och gå. Och vi ska följa dina spår. Vi vill veta vad du gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får. Och vi är stolta, kan du tro. Stolta som få när vi ser dig med de små. Vi kommer älska dig då. Jag lägger hand mot din kind. Mina läppar mot din panna. Och jag viskar några ord som du inte kan förstå, men som ska skydda dig ändå.